hopen kom tillbaka och sa: aldrig har någon människa talat som han. Ja, ni får gärna slå upp den här evangelietexten på sidan 1340. Levande ord från Jesus hade träffat deras hjärtan till förändring. Hopen talas det om i den här skeendet, faktiskt under lövhydd och högtiden, då Jesus innan hade sagt just de här orden: är någon törstig så kom till mig och drick. Och rent textmässigt så är vi på fortsättningen här från Jesu ord på lövhydd och högtiden. Hop, ja, man kan ju undra vilka det var. Vi talar ju ofta om hopp. Här idag så talar Johannes om en hop. Med uppdraget att gripa Jesus, men de kom tomhänta tillbaka. Vad blev det av det hela? Ja, vi låter den frågan hänga lite om lövhyddehögtiden, om hopet, om gripandet. Idag, som vi hörde Urban sa inledningsmässigt här, så är det sexagesima. Om ni slår upp första sidan för den här söndagen, några sidor innan 1342, där innan 1340, så står det så här: sexagesima, reformationsdagen, och så står temat det levande ordet. Sexagesima betyder 60, och vi är ungefär 60 dagar innan påsk nu. Så redan nu här i kyrkåret så är liksom målet och planen den att rikta oss mot påsken. Förra söndagen var det faktiskt Septuaginta då, som betyder 70, ungefär 70 dagar innan påsk. Och jag tror exakt idag att det är 56 dagar innan påskdagen. Ja, så är det här idag i kyrkåret. Reformationsdagen. Ja, reformationen startade ju i Tyskland, och Luther handlade på det sättet att bland annat göra Bibeln tillgänglig. Att göra Guds ord tillgängligt. Att det levande ordet från Gud skulle bli tillgängligt för vanligt folk. Att översätta det till tyska och till andra språk så småningom. Det var ju en stor del av reformationen att inte behöva höra det på latin. Och Guds levande ord vill möta människan, levande jord på sitt eget språk. Och i Sverige så var det Olaus Petri som fick uppdraget av kungen Gustav Vasa att översätta Bibeln till svenska. Och först Nya testamentet. Och det kom 1521, kom Nya testamentet på svenska. Och det fanns delar av Bibeln översatt på fornsvenska. Men 1541 fanns den svenska översättningen, den första, genom Olaus Petri och några medarbetare. Och därför så kallas ju den här Bibeln då för Gustav Vasas Bibel. Den första. 1541. Och reformationen var ju, brukar vi datera till den 30 oktober 1517. Och det var ju faktiskt 500 år sedan 2017. Och jag och Emanuel faktiskt var i Wittenberg på en resa som man kunde åka med så. Det var också kopplat till reformationsdagen, och vi har det levande ordet som tema idag. Och kyrkan har alltid så att säga bekänt och trott Bibeln som Guds ord. Man kan ju ha flera perspektiv på den. Men kyrkan har alltid så att säga bekänt Bibeln, texterna som finns i den, som ett Guds ord. Och det här ordet ska ju liksom inte bara ligga lite plats så här, utan det ska ju vara i svung, i flykt, i liv. Så därför ska vi ju förkunna det. Och vi vet att Guds ord var med redan i skapelsen. Gud, han sa. Ni läser det första Mosebok kapitel 1. Gud, han säger olika saker och det blir till. Guds ord är skapande och levande och livgivande. Det blir till något när Gud uttrycker saker. Och sen om ni går till första kapitlet i Johannes evangeliet så står det också om ordet. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Bibeln talar att allt blev skapat genom Jesus Kristus och till honom. Och det här skapar ordet, tar sin plats på jorden, blir kropp, blir kött och kommer till oss. Guds ord kommer till oss genom Jesus Kristus. Så därför är Jesus också själva ordet. Och vi kan säga för det tredje, det vi kallar Bibeln, skriften. Allt Guds skrivna ord är också ord från Gud som ska bli levande för oss. Till liv. Ordet vill ge liv från Gud när han säger någonting. Ordet vill ge liv genom Jesus Kristus själv. Och enligt hans löfte så vet vi att han är här. När vi samlas i hans namn så är han här, mitt ibland oss. Idag, denna söndag, hans uppståndelsedag. Och för det tredje, skriften, Bibeln, talar om att det är Guds ord. Och det var ju egentligen inget nytt som reformatorerna lyfte fram. För vad hörde vi i episteltexten från Romarbrevet? Det började med där i det avsnittet. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Men då måste man ju veta vems namn man ska åkalla. Hur? Vem är det vi ska åkalla? Och då fortsätter det så här. Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Nej, men har man inte hört om Jesus Kristus så kan man ju heller inte åkalla honom. Tänk vad viktigt det är att det får höras. Hur ska det kunna höra att utan att någon förkunnar? Ja, för att höra så måste ju någon berätta eller förkunna. Det gör vi ju här idag. Men det kan ju du göra där du är. Vi alla kan vara förkunnare om honom. Ja, och så blir slutsatsen där i Romarbrevet. Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Och då gör en liten byggnad. Här har vi Kristi ord i botten. Kristi ord. Tron bygger på Kristi ord. Alltså Kristi ord ligger ju till grund för förkunnelsen. Tron. Kristi ord ligger till grund till tron. Jag hoppas att det ligger kvar här också. Som är utgångspunkten för förkunnelsen. Så förkunnelsen bygger på vår tro som bygger på Kristi ord. Ja, tänk vad viktigt att vi vet var tron finns och grunden till tron, Kristi ord. Och när vi åkallar det namnet så leder det till räddning. Och den helige ande är med och föder och skapar den här tron. Så när vi förkunnar från vår tro som bygger på Kristi ord så är den helige ande där. Han gillar det här, han supergillar det här med Jesus. Då är han där och ger av sin tro, av sitt liv, Och så föds det in i våra liv. Och därför så stod det också: skönt ljuder stegen av den som bär bud om goda ting. Det här är ju goda ting. Och evangeliet är ju ett ord faktiskt som betyder glatt budskap. Och då kunde en härold komma med och springa. Och då kom de, såg man ofta, över bergen. Och så kom de med en rulle och läste upp det här glada budskapet. Och det är det glada budskapet vi har om Jesus Kristus, som vi med glädje får liksom springa ut och bära ut. Så att människor hör, att de får höra talas om Jesus för räddning. Aldrig har någon människa älskat som han. Ja, det var levande ord som de här människorna hade fått lyssna till. Fariseerna och de här prästerna som det talas om i texten, som undrar massa, de var ju inte där. De var inte där Jesus var, utan de hade skickat iväg andra, den här hopen som vi ser om idag, för att de skulle ta fast Jesus. Aldrig har någon människa älskat, talat som han, var deras budskap när de kom tillbaka. Aldrig har någon människa talat som han. Och kan det bero på att Jesus inte bara var människa, utan att han var Gud också, med levande ord. Och därför hade de aldrig hört talas om någon som talade som han. Uppdraget att gripa honom. De kom tomhänta tillbaka. Och från den här så kallade hopen hördes det olika kommentarer om Jesu person. Han är profeten, han är Messias. Och andra vid den här högtiden hade uttryckt sig, om ni tittar längre bak i kapitel 7 sen: han är en bra människa. En del så andra har han vilselett. Och jag tänker att så här är det både i hopen och bland människor som har hört något så här i vårt samhälle. Vi kan tänka och uttrycka olika saker om Jesus. Jag gick en gång på Göteborgs station, det var för ganska länge sedan det här, slutet på 90-talet, och skulle predika i lutherska missionskyrkan i Borås, EFS där. Och så gick jag fråga människor, för det var inför advent, och då kommer, när Jesus rider in i Jerusalem, så säger de så här: vem är han? Och då gick jag runt och frågade så här: vem tänker du att Jesus är? Och jag liksom fick ganska liksom där, ja men det, han sa många bra saker. Nej, men han har överhuvudtaget inte funnits, det påhittade historier. Nej, men han var någon slags profet. Jag tror på något, men ja, jag vet inte. Och någon sa också så här: nej, men jag tror att han är Guds son. Och då finns det, då måste ju vi förkunna utifrån vår tro som bygger Kristi ord, så människor kan ropa till Jesus. Och sen är ju lite dråpligt i den här texten, för de börjar och resonera där, både hopen och det här rådet om att finns det någon i rådet som tror på honom? Finns det någon i rådet som tror på honom? Och så satt ju Nikodemus där. Finns det någon? Och Nikodemus, han hade varit och talat med Jesus en natt, men han kanske liksom inte klev fram, men han fanns där och sa: nej, men inte dömer väl vår lag utan att någon först har fått höra honom. Liksom han tog Jesus i försvar. Inte kan vi döma den här mannen. Men liksom generaliseringen var sån: ja, men inte tror väl någon här. Och så kan det ju läggas ut liksom för att sätta en kultur på en plats eller en situation eller någonting. Och den andra lilla dråpligheten är: Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids sätt att komma från Betlehem? Ja, det är alldeles sant. Men det var ju precis vad Jesus gjorde. Han kom ju från Davids ätt. Och han föddes ju i Betlehem. Sen visste man här att han hade växt upp i Nasaret. Ja, men inte kommer Messias från Galileen, sa man flera gånger. Nej, man kanske inte hade liksom, man hade nöjt sig med det lilla om vem Jesus var så och var han kom ifrån och så här. Men där har vi också uppgiften. Tänker liksom parret, vi har också uppgiften så här att hjälpa människor att se lite bakom de här ytliga fraserna eller förspeglar. Man har hört liksom hur det är och man liksom går inte till lövhyddoktiden. Liksom, man kanske inte vill närma sig Jesus. Men det är ju faktiskt sant att han var Messias som de inte kände till eller ville låta sig höra om att var han var ifrån. Mm. Okunskap, kanske att man vill vara på avstånd, förlöjliganden eller generaliseringar. Så finns det ju som den här hopen, många människor, en stor hop som närmar sig Jesus och liksom vill undersöka. Och man kanske, de kanske blir förlöjligade. Nej, men det kan vi hålla på och gå till kyrkan. Eller, nej, men liksom, liksom vända sig till någon som inte finns. Eller. Mm. Det finns människor som är intresserade. Och det vet vi. Människor som också kommer till tro. Och det får vi vara med om här i kyrkan. Och det är ju för att Jesus, hans ord är ande och liv. Hans ord är ande och liv. Och just det står i Johannes 6. Hans ord är ande och liv. Och allt kanske inte faller på läppen där Jesus säger till mig eller till dig. Det kan ju vara sånt som svider. Guds ord kan ju också svida. Lagen som det står talat om liksom, Guds goda vilja kanske inte alltid sammanfaller med vår. Vi har våra egna planer och vårt eget tjänande för oss själva. Så det kan svida kanske att läsa Guds ord också. Ja, Guds ord vill rena. Guds ord vill rena på det sättet. När jag gick i trean då var vi på cykelutfärd med hela klassen. Vi skulle cykla Boberga runt, hette det. Det säger ju inte er någonting. Boberga runt skulle vi cykla. Och då vet ni, man går i trean så liksom, ah, då vill man ju cykla fort. Liksom, och, liksom längst fram och liksom, tävla gärna lite så. Det var ju på grusvägar upp och ner. Och så här. Och i en liten frontklunga så cyklar jag omkull. Ja, och Rickard var inblandad. Och det var ju ordentliga skrap så vet du, när man cyklar omkull på grusväg. Och ordentligt sår på knät, så hem till Rickard. Och mamma, hon är sjuksköterska, så jag vet hur man gör, så han. Och tog fram en sån här stor bomullstuss och så tog han fram flaskan ur skåpet där ovanför tvättstället. Och så fyllde på den där bra, riktigt. Blötte in den där. Ja, Decivon, sa han. Ja, det lät ju bra. Decivon, det kunde man ju knappt uttala. Men det lät ju fint och riktigt. Och sen smackade han på det där. Och jag ungefär som tjuren Färden när han började frusta rusa omkring där inne. Hoppa på ett ben, kommer jag ihåg. Jag har aldrig svidit så mycket. Och då var det faktiskt så här att då kom också Rickards mamma hem. Sjuksköterskan. Och hon tittar på flaskan. Aceton. Rickard hade tagit fel på några bokstäver. Det är ju lätt hänt. Det slutar ju på ån. Det var väl gott nog. Ja, det svedde bra. Rickard blev sjuksköterska. Nej, det blev han inte. Ja, men rent blev det nog i alla fall. För det där svidningen minns jag. Än idag ungefär, då, hur jag får runt det. Ja, Ja, rött var ju, men det var ju inte nagellack som Rickards mamma använde acetonen till. Utan det var ju blod så. Ja, men tillbaka till... Ja, det kan ju svida till rejält faktiskt. Men det kan ju också vara från Guds sida. Ibland behöver det svida för att Gud behöver rena någonting. Och vi kan undra. Och Jesu ord kan vara tuffa. Och Johannes 6, där hade en massa lärjungar försvunnit. Och så säger Jesus till sina tolv: inte heller ska väl ni gå. För att hans ord hade varit så kraftiga som människor lämnade. Och då säger Petrus: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Ja, Herre, till vem skulle vi gå? Ja, även när det är svårt. Och när det låter svårt eller känns svårt. Så ändå till Herre, till vem ska vi vända oss ändå? Och så vill Gud ändå ta oss upp och kalla oss till sig själv och ge av sitt liv och av sitt livgivande vatten. Och så får vi dela ut det här ordet. Min farmors bror, han hette Axel Björkehed, och han var en sån här gideonit. Han var inte så nitisk som person, man kan liksom... Gideonit, de har ju bytt namn här i Sverige till goda nyheter. Men gideoniterna, de delade ut Guds ord på skolor, på fängelser, på häkten, på hotell, till militären. Jag fick ett sånt nya testament att ha i sidofickan. Man ville sprida Guds ord, för man visste att Guds ord är levande. Och han läste, kommer jag ihåg, när vi var hemma hos familjen där. Eller på lite olika sätt. Läste han så här lite brev. Och på den tiden man skickade brev, så fick brevsvar tillbaka de här gideoniterna. Och läste upp vad Guds ord hade fått betyda. Ord som hade träffat in i olika situationer. För aldrig har någon människa talat som han. Aldrig har någon människa Gud själv. Det finns ingen som har talat som han. Vi ber. Ja, tack gode Gud att ditt ord är ande och liv. Och du vet vad vi behöver träffas med den här dagen. Ord från dig. Ord till hopp och tröst och uppmuntran. Och kanske ord också som får svida. Men tack att du, helige ande, har det här i din... i ditt sköte. Och tack käre far i himlen att du älskar dina barn. Herre, låt oss få leva från ditt ord. Skapa tro, stark tro i våra hjärtan, i våra liv. Och låt oss förkunna om dig till människors räddning. Amen.